With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Claes de Fer, vd och chefredaktör Fokus, FPG och Vetenskapsmedia. Vi får höra om hur en av Sveriges skarpaste skjutjärnsjournalister tagit sig fram genom karriären. Från lilla Motala till att leva i Stureplans mest centrala och verka i mediebranschens absoluta mittpunkt. Hur han ofta agerar moderator på mediebranschens mest prestigefulla evenemang. Vi hör om hur han varit programledare tillsammans med Anita Jerkander. Att han skriver 3 böcker och älskar konst. Att han uppfattas både intellektuellt knivskarp på samma gång som intellektuellt opretentiös. Lite smått galen och ändå väldigt normal och samlad. Jag möter en varm, ödmjuk person men som i en intervju kan skrämma livet ur vem som helst. Ja, ni hör ju. Missa inte det här. Det kan ju bli precis hur spännande som helst. Och med det hälsar jag alltså Claes de Fer välkommen till Jobb- och karriärpodden. Idag chefredaktör och vd för Fokus. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Shit, jag är så nervös att ha någon här som är mycket bättre på intervjun.
Ja, var du nervös för?
Ja, men att du ställer ju svåra frågor och ställer folk mot väggen. Du är en skjutjärnsjournalist har jag hört.
Kanske har varit, ja. Men då, du ska tänka så här, vad är det absolut värsta som kan hända?
Ingenting, tror jag.
Då har du inte så mycket att vara rädd för.
Nej. Det skulle väl vara tekniken sula, det har inte så mycket kontroll över.
Nej, inte jag heller.
Låt oss hoppas att teknikgudarna är med oss, Claes. Kan inte du berätta lite grann hur du började och var du kom ifrån innan du nu hamnade där du är idag?
Jag var en väldigt, väldigt lat. Jag var lat, konstant lat fram till jag var 18-19 år och jag hade rätt dåliga gymnasiebetyg. Mm. Och sen så på min skola då så hade vi praktik, så jag praktiserade på Motala Tidning där jag sen började jobba lite grann. Och det så kom jag in i mediebranschen. Men då började jag i receptionen på Motala Tidning. Mm. Och sen gjorde jag familjesidor, så gjorde dödsannonser, födelsannonser. Mm. Och sålde en del annonser. Och sen, om man tar ett litet skutt sen, så började jag jobba i PR-branschen i Stockholm.
Just det.
Och så tyckte jag det var så jättetråkigt att hålla på med PR. Och då sökte Resumés då tillträdande, eller nya chefredaktör Viggo Kavling, efter en PR-reporter. Och då tänkte jag, om jag kan liksom det här hantverket så kan jag säkert skriva om det. Och så började jag på Resumé. Och Resumé är ju Bonnierägt. Och där var jag 11 år och fick möjlighet att vara redaktionschef på Resumé, chefredaktör. Jag var TV-chefredaktör på Veckans Affärer. Jag var vd för något som heter Svenska Nyhetsbrev. Ja. Och så slutade jag där och sen så fuskade jag 1 år som rekryterare på Novare. Och sedan 1 år och 9 månader så är jag på FPG Media som ger ut Fokus och även vd för något som heter Vetenskapsmedia.
Just det. Och när du var på, innan när du efterträdde Viggo, då sa väl du att du hade praktiserat 7 år för det här jobbet.
Ja,
var det inte så?
Absolut. Jag hade väntat lite för länge.
Ja, du var lite störd på det att du inte fick den tidigare.
Ja, nej, ja, kanske faktiskt.
Sen har du varit programledare.
Just det, jag jobbar på...
Med Anita Jekander.
Ja, med Anita Jekander på TV8 och med Sigge Eklund. Och så har faktiskt haft något som heter Resumé TV på TV8.
Just det, och moderator är du jämt också.
Lite då och då.
Ja, och du var förbannad när du var programledare att du var för lite tittarsiffror först, tror jag. Var det inte så?
Jo, det var jag säkert.
Vände det?
Nej, det tror jag inte. Alltså, vi gjorde 3 olika produktioner på TV8 och på den tiden kom jag inte ihåg vad jag mässade, men vi pendlade mellan att ha 5000 tittare till kanske så att vi hade över 30. Det var länge sedan, jag kommer inte ihåg, men det var inga...
Hur var det då att inte gömma sig bakom penna och bakom papper?
Det har inte jag haft så mycket problem med. Om man har jobbat på tidningar som jag gjort tidigare, då kan man inte gömma sig så mycket, för folk blir så arga för det man skriver eller tycker man har gjort fel på något sätt. Så det är inte, man kanske inte möter dem i stunden man producerar texter, men man möter dem på väg till jobbet eller på lunchen. Eller
just det, man blir jagad i parken
ja,
när det är mörkt ute.
Man blir jagad i parken.
Blir man ovän med folk när man jobbar som journalist?
Ja, absolut.
Vad skulle folk som inte gillar dig säga när du inte är här?
Ja, problemet med de som inte gillar mig, de säger vad de tycker när jag hörs.
Jaha, det är ju fripositivt, då vet man i alla fall.
Nej, men jag tror så här, när det gäller då journalistik, då ska man vara konsekvensneutral, så man ska vara lojal mot läsarna. Och det är klart, det innebär att om man granskar en värld som inte är perfekt, så kommer någon tycka att de blir beskriven på ett sätt de inte gillar. Mm. Så jag är ju journalister som alla människor fel ibland, det är ju inte heller bra. Kan folk bli arga på det?
Svarar du som en politiker nu?
Nej, men jag tyckte jag var rätt ärlig.
Vad tror du de skulle säga då?
Gud, det är jag som brukar säga sådana svar du som politiker. Vet du, jag ska säga, det värsta, det är
visst
faktiskt...
är det hemska svar du får när man inte får svar.
Men vad tycker du, vad var
vad
jag för
tror
korrekt
du?
Med?
Vad
folk tycker om mig när jag inte hör?
Mm.
Okej då, då ska jag säga så här då. Vad har du hört själv?
Ja, men att du ställer folk mot väggen, att du kan utmana vem som helst att säga sanningen.
Ja, det där är ju fina saker att berätta.
Ja, det är det ju. Jag tror journalist är det. Men för den som inte vill få sanningen fram, så not so much.
Men då har du ju frågat yrkeskriminella vad de tycker om mig i så fall. Men jag tror att jag kanske kan uppfattas som arrogant.
Mm.
Jag kan få enormt tunnelseende. Som jag bestämt mig för att vi ska göra en grej, då är jag driven och rätt gåpåig.
Mm. Blodhund.
Ja,
journalistisk blodhund.
Ja, men det kan vara värre än så. Alltså, ja. Det är, verkligen. Mm. Jag tycker jag lär mig lite grann när man blir äldre och sådär. Men jag har drivit på för hårt ibland.
Mm.
Och sen så tror jag folk tycker att det är stöddig.
Mm.
Jag är också lite disträ och lite vimsig. Vilket kan få liksom känslan av... Det kan nog spä på det.
Kan det vara så att du inte vill visa att du är skärmig för att någon kan tro att du är en mjukis?
Jag är en mjukis.
Ja, jag tror också det.
Absolut. Om man skulle vara... Jag har ju inte tagit några alltså så här, du säger skjutjärns journalistik. Alltså jag har ju varit på Resumé och det är ju ingen... Det är inte...
Nej.
Jag har ju aldrig klarat av kvällstidningarna. Det skulle jag aldrig palla.
Ja. Skulle inte gå in i det medvetet?
Absolut inte.
Inte för alla pengar i världen.
Ja, problemet är att det inte finns några pengar i den branschen. Men jag tror också... Jag hade en situation... Så här, om du kom in på Resumé och... Framförallt så har jag varit produktiv. Snarare än... Alltså snarare flitig än talangfull. Mm. Om man är produktiv, då passar man också i kvällstidningsmiljö. Så det fanns när jag var på Resumé kanske 3-4-5 år. Så här, kvällstidningar har ju plockat väldigt mycket personer från tidningar som Resumé och Dagens Media.
Just det.
Jag var ju sådana samtal då. Men jag tycker att det är för otäcka grejer att skriva om. Jag vill inte skriva om mord. Jag tycker det är... Skitläskigt.
Det blir mycket jobbigare när man ute och springer i Humlegården då. Om du ska om man blir jagad av folk man har skrivit om, menar jag.
Då
blir det ju ståplats i Nybrokajen.
Där är ju Resumé värre i så fall. För jag har ju skrivit om mina grannar, folk som jag möter på ICA. Men jag skriver ju inte om otäcka händelser. Nej. Jag kan skriva...
Tråkiga sanningar.
Men, om man pratar om Resumé, då kunde jag skriva om så här, men en reklambyrå som går konkurs. Jag skriver inte om mord eller sådana saker. Det är det som jag tycker är otäckt. Jag hade någon regel när jag fick barn, och det förändrade mig jättemycket, att jag ville inte göra någonting som jag inte kunde komma hem och lägga på köksbordet.
Just det. Det var klok.
Ja, men då tyckte jag kvällstidningarna var för läskiga.
Uh-huh. Apropå nu mjukis då, vad skulle folk som gillar dig säga om dig när du inte är här? Eller hör för den sakens skull?
Ja, vad skulle de säga? Jag tror att jag kan uppfattas som hjälpsam. Jag tror jag försöker vara liksom snäll om jag kan vara det. Jag tycker jag har haft en regel som jag lärde mig rätt tidigt, att så här, jag ringer alltid människor och försöker hjälpa dem när det går åt helvete. Jag har haft det som någon form av så här livsregel, stort ord. Det ringer snarare folk som ska åtalas än de som blir miljonärer.
Just det, intressant. Det jag har hört, nu har jag källskydd såklart, det brukar du också ha. Men jag har ju då förhört mig lite om dig, både vänner och affärsbekanta och sådär. Och då har du blivit beskriven som intellektuellt opretentiös skjutjärnsjournalist. Vad skulle du säga om den beskrivningen?
Ja, opretentiös tyckte jag var snällt.
Mm. Eftersom du säger att en del kanske uppfattar dig inte så.
Nej, men jag tycker att det är viktigt att vara opretentiös. Mm. Faktiskt. Jag tycker...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är som du säger.
Alltså är man från Motala och jag från Kerstinbo, då får man fan se till att vara opretentiös.
Vänta, Kerstinbo, det ligger i...
Mellansala och Gävle. En liten så här...
Nej, men man åker förbi den när man åker någonstans, va?
När man åker typ till Sälen.
Ja, och så ligger ett mansnamn som heter... Ligger inte Kerstinbo, sen ligger typ Lennartsbo eller...
Ja, något i närheten. Men varför känner jag inte till det då? Ja, men det är typ det myggtätaste lilla skithålan i hela Sverige.
Och hur kommer du därifrån?
Alltså, det var ju ren desperation. Jättemycket mygg. Så att man var bara tvungen att dra någonstans och det blev Stockholm. Det var ingen mygg här.
Jag tror...
Jättebilliga hus där, så vill du köpa sommarstuga och sitta inomhus hela sommaren, så kan du köpa hus där.
Det är så mycket mygg som man inte kan gå ut.
Korna dör för att det är så mycket mygg.
Korna dör. Du är ingen vidare fastighetsmäklare.
Nej.
Men jag tror så här. Jag hade en tes en gång som är också raljant. Men det är att alla smarta människor i Stockholm har flyttat hit.
Ja. Jag brukar säga att de snällaste stockholmarna inte därifrån. Gud, det här kommer någon att ogilla att vi säger. Vad heter det?
Är du rädd för att bli ogillad?
Ja, det är nog alla, tror jag. Jag var nog ännu mer när jag var yngre, tror jag. Är du rädd att bli ogillad?
Nej.
Varför är du inte det?
Nej, jag har... så här, jag bryr mig, det finns kanske 5 personer i hela världen som jag bryr mig om vad de tycker.
Mm. Din familj? Dina barn? Din fru?
Ja, men alltså, mina barn, självklart. Mm. Men det är samma sak när du frågar mig såna här frågor. Så här, det är ju liksom det absolut viktigaste. Men om man tittar så här professionellt, så även om jag har min största tilltro till Siri i 8 år, så känner jag inte att hon kanske... Alltså, jag vet inte om hon ska skämmas för mig. Men så här, det finns några personer... Och jag tror att problemet idag är att människor bryr sig för mycket om vad folk tycker hela tiden. Och att man frågar vad folk tycker och liksom anpassar sig. Och så på något sätt slipar man bort allting av vad man själv vill eller tyckte skulle vara bra. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Jag har blivit så fruktansvärt sågad för böcker jag har skrivit. Mm. Eller, jag kommer ihåg när jag... Första
2 romaner.
3.
3 till och med. Mm.
Första gången jag hade juljouren på Resumé. Mm. Då skulle man skriva artiklar då. Och så kom någon som skrev min första webbartikel. Första läsarkommentaren var... Klas, du är inte journalist. Du är ingen riktig journalist. Alltså, så här, jag har fått såna extrema...
påhopp.
Ja, men det var rätt taskigt. Jag känner inte att...
Du berörde inte så mycket.
Jo, men man kan bli ledsen och känna sig deppig. Men det...
Nej.
Jag vet inte. Jag tror man ska utveckla
någonstans
ett
gåsbeteende. Eftersom vi nämner det nu,
jo,
tror
det,
jag.
Jag är ju inte psykopat.
Mm. Nej.
Men man får tänka sig att det kan göra ont att höra det. Men det är ju en sak om du tar till dig och tänker så här...
Om det faktiskt spelar någon roll.
Ja, och jag har verkligen gjort så här. När mina böcker har fått kritik, då har jag försökt hitta så här, vad är konstruktivt det här som man kan lära sig? För det är ju vad kritik betyder.
Just det.
Men det inte finns något konstruktivt, så att säga...
i när
det handlar mer om att uppfatta mig. Exakt, då är det inte så, vad är
eller
det
när
då?
Kritiken är till för att göra någon illa.
Ja, absolut. Eller ska vara show bara. Men sen kan ju kritiken säga vara bra. Jag tror Fredrik Reinfeldt sa någon gång att det enda världen inte behövde mer, för att jag kommer ihåg att vara mer eller mindre än så, vilket ju i och för sig pajar den poängen, var självkritik.
Mm,
men man kan nästan vända på det åt bägge håll.
Faktiskt. Men apropå bli gillad eller ogillad, ja, men det är väl inget skönt att vara. Det är mycket skönare att vara gillad, känner jag. Men jag har också kanske varit lite upplevt udda eller varit en karaktär, vilket jag upplever dig också som. Men jag har ett ordspråk jag lever efter.
Mm, vad är det?
Alla älskar mig, och de som inte gör det känner bara inte till det ännu. De vet bara inte om det ännu.
Mm.
För att om de kände mig tillräckligt väl så skulle de gilla mig.
Mm.
Och det känns bra, för det gör inga om de ogillar en. Det är ju bara för att de vet för lite om mig.
Mm. Det är intressant. Jag vet inte om jag skulle vilja bli omtyckt av alla människor.
Nej. Men det känns ju bra. Då har man en god kudde att sova på om man har gott samvete. Liksom,
mm.
Ska folk uppfatta en och gilla det de uppfattar om en.
Sover du gott?
Mm, det gör jag faktiskt.
Sägs att det bara är... Jag ska inte säga det. Nattsömn är ju bra. Antingen så har man nattsömn för man förtjänar det. Mm. Eller för att man inte fattar att man inte förtjänar det.
Just det. Har jag aldrig hört.
Nej.
Jag förtjänar min nattsömn, känner jag.
Perfekt.
Sover du gott?
Jag har inga problem att somna. I varje fall.
Och sen?
Nej, men jag är småbarn så jag kan bli väckt eller så.
Ja, just det. Då sover man inte gott.
Nej, och sen så när jag var liten så kunde jag sova väldigt länge. Nu vet jag vaknar alltid 6:50 oavsett om jag gick på då med tre på natten.
När är du som mest kreativ då? Om vi pratar om att skriva böcker till exempel, 3 romaner, när händer de? Tidig morgon på natten?
Ja, mina 2 första romaner skrev jag mellan 9 och 10 på kvällarna och min tredje skrev jag på morgnarna. Det går enklare att skriva på morgnarna, men jag vet inte om det blir bäst.
Alla lyckliga familjer liknar varandra. Mm. Har du varit besökare i Malou, va? En Sivers, och prata om? Var det kopplat till den?
Fast jag var nog då pratade om min bok som hette Ingen människa lever i samma familj.
Mm. Jag trodde jag hörde ihop.
Men de titlarna är ju lite lika så man kan blanda ihop dem.
Ja, precis. Är du stolt över dina böcker?
Men så här då. Det finns vissa grejer som jag kände när jag var 12 år i Motala och kände att jag inte passade in riktigt där att jag skulle vilja göra, och skriva böcker var verkligen en sån sak. Eller så här, då tänkte jag att jag skulle bli utgiven. Man ska skilja på så här, skriva en bok, min förläggare säger alla människor kan skriva en bok, få kan slutföra den. Och sen ska du slutföra boken och dessutom få ett förlag och ge ut den. Om prestationen då ligger för ihop bokjäveln och sen så att någon ska tycka att den är så bra så att man kommer igenom det här skallade nålsögat. Och det måste jag säga att jag är stolt över att ha lyckats med det 3 gånger.
Under Wahlström, eller vart hamnade du någonstans?
Vad sa du?
Vart låg du under någonstans?
Jag ligger på Wahlström och Vitsland.
Mm, just det. Om jag skulle läsa en av dina 3 böcker, vilken ska jag läsa?
Ja... Jag har ju då skrivit 3 böcker och en har fått fin kritik och 2 har fått svidande kritik. Så
men kritik har vi redan avfärdat innan här, så att om du
skulle... Ja, men om du skulle fråga mig så är det svårt. Jag tror ändå du skulle läsa den första.
Den första boken. Mm. Som hette?
Alla lyckliga familjer liknar varandra.
Mm. Det var den jag var mest intresserad.
Har jag kommit på den titeln själv?
Jag undrar.
Det är ett citat från...
Ingen aning.
Jävla elakt att fråga.
Uh-huh.
Tolstoy.
Nu är du sådär elak igen som jag hört att du kan vara.
Och det där var faktiskt
lägg av.
Anna Karenina börjar med alla lyckliga familjer liknar varann, komma, men alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt egna sätt. Beroende på översättningen, men ungefär så.
Mm.
Och jag tycker det är, alltså jag kunde tänka på den meningen så otroligt, otroligt mycket.
Mm. Då ger man folk ett nytt ljus. Alla man möter, då blir man ödmjuk om inte annat när vi nu pratar om det.
Ja.
Tidigare. Ja, tror du alla människor är olyckliga på sitt egna vis då?
Ja, det tror jag. Jag tror olycka... alltså de flesta människor tror jag går och tänker att de är lite olyckliga på något sätt. Och så tror jag om det går lite tid och de ser tillbaka så tror jag att de tycker... Alltså, jag tror vi får människor som upplevt verklig olycka. Mm.
Tror du alla människor är lyckliga då? På sitt egna sätt?
Alltså förhoppningen är ju att människor får vara lyckliga på sitt egna sätt, men så tror jag lycka är ett så stort ord för många.
Mm.
Så man, det jag tror lycka nu kan ställa krav på.
Är du lycklig? Svenskar blir mest bara lite småglada.
Ja, eller man känner så här, det finns alltid, jag tror det sägs att varje jämförelse börjar, eller varje helvete börjar med en jämförelse. Jag tror det ligger något i det, för då tänker man så här, skulle jag kunna ha dubbelt så stort kontor på Talent och Partner som vi är på nu, eller skulle jag kunna ha en dyr klocka, jag skulle kunna ha 2. Alltså den typen av...
En MG eller 2 MG.
Precis.
Va?
En MG eller 2 MG. Mm. Det är inte det lycka handlar om. Jag tror lycka handlar om en tillfredsställelse. Sådär.
Och olycka handlar alltså om jämförelse och att inte kännas accepterad.
Ja, det kan det göra. Men jag tror verkligen olycka handlar om något, alltså de riktigt stora frågorna. Ensamhet. att barnen är, inte mår bra eller sjukdom, död, alltså det tror jag är olycka.
Mm.
Sen så kan man känna så här, att jag känner mig, man känns så melankonisk, olycklig och så vidare. Jag tror att jag är inte så lagd åt det hållet helt enkelt.
Hur mycket i procent av din tid känner du lycklig kontra besvärad av någonting?
Ja, men då känner jag mig nog... Sen så har jag något så här bipolärt drag, så jag kan pendla rätt mycket upp och ner. Mm. Men jag har, jag är 90% lycklig.
Mm, vad härligt.
På dagarna är det liksom, är tillfreds med det. Sen så kan det så att säga gå snabbt ner och snabbt upp igen.
Ja, det är lite lika. Jag är typ också 95% glad.
Mm,
och sen när jag inte är det, då säger min mamma, är du så där ledsen nu Sabine som bara du kan bli? Så jag är svinledsen, jag är ledsen, men inte så ofta.
Nej.
Sällan sur dock, eller typ aldrig. Vad var du rädd att jag skulle fråga dig idag? Vilken fråga hade du tyckt var obekväm?
Jag vet inte, ja, det finns ju massa frågor som kan vara obekväma.
Nämn en då.
Jag tänker att det är det nöjet.
Vilken är största missuppfattningen om dig då?
Ja, men missuppfattningar, det måste man ju, det kan ju omöjligt svara på.
Mm.
Faktiskt.
Vad skulle du vilja att fler visste om dig då? Som man kanske inte vet när man liksom jobbar bakom mycket.
Fler visste om mig? Mm. Jag vet faktiskt inte vad folk ska veta om mig.
För det man vet är att du kan skrämma sanningen ur vem som helst. Alltså att du, kanske, är... att du kanske känns lite läskig för att du inte ger dig om du nu vill ha fram det du vill i
intervju. Jag tror att det där... Ja.
Jag var ju nervös. Nu har det börjat gått över här, men trots allt. Vad tror du, skulle du vilja att fler visste om dig?
Om du hjälper med det, vad skulle du, om du fick motsvarande fråga, vad skulle du svara då?
Varför väljer så många journalister och liksom kulturhjärnor att hålla så mycket på sin integritet och inte våga vara personliga. Mm. Du vill sällan vara personlig. Det märker man på svaren. Du svarar det också. Mm.
Men jag är inte heller så intresserad av... Jag är inte aktiv på sociala medier. Jag kommunicerar inte så mycket om mitt liv. Jag är inte så... Jag är inte med i den matchen.
Nej.
Privatliv
är privat.
Jag skulle säga livet. Jag har inte något behov av det.
Du är inte socialt promiskuös som många andra är.
Nej, det är ett bra uttryck. Nej, det är jag inte. Nej, det är jag inte. Jag ser det
bättre
som...
vara intellektuellt opretentiös och privat.
Ja, alltså skit intellektuell. Opretentiös är väl alldeles utmärkt att vara.
Om hela världen lyssnade på den här podden, det hade ju varit trevligt. Ja, eller hur? Vad hade du sagt då?
Nej, men då skulle jag vara tacksam om alla kunde teckna en prenumeration på Fokus.
Mm.
Om man mejlar mig på klas.ferretfokus.se så kan man få 4 nummer gratis.
Ja, men du ser. Bara en sån sak. Och apropå det så har jag också hört, när jag hört mig för med lite källor, att du är otroligt kommersiellt driven. Och det brukar man kanske... Det brukar inte alltid gå hand i hand när man kommer från ett kreativt yrke.
Nej, det kanske är så. Men jag är kommersiellt driven, absolut. Men jag har också... uppgifter, mina senaste jobb har varit att kombinera de två, och jag tar de uppgifterna på stort allvar.
Mm. Och har lyckats väldigt bra med det, att visst om affärsmodeller och vända liksom affärer eller utveckla affärer och...
Stora utmaningen är ju nu då med Fokus, som har funnits i 13 år och har en samlad förlust på, vad är det, snart 120 miljoner kronor.
Mm.
Det jag ser mitt uppdrag som att leverera ett annat resultat än de strax under 5 miljoner som de senaste åren har visat.
Har du känt att det har funnits en svårighet när man jobbar med journalistik som ju inte, den ska liksom inte köpas för pengar, och att det finns en konflikt i det? Och känner du...
Ja, det finns en jättekonflikt i det, men det gäller att veta vad man säljer och inte säljer. Jag är kommersiellt driven, men jag är också driven. I Sverige har folk pratat jättemycket om så här, det här jävla mantra. Jag är inte rädd för att misslyckas, säger folk. Jag säger tvärtom. Var inte rädd för att lyckas.
Mm.
Tänk bara så här. Vad är det vi ska göra? De flesta saker är inte speciellt svåra. Det gäller att tänka, vad ska vi göra? Om du har en tidning består av utgiftskonto och intäkter, va? Mm. Så ser man så här, vad kan vi göra för att minska utgifterna? Vad kan vi göra för att öka intäkterna? Jag tror jag så här, och då gäller det att veta, vad är det man säljer för någonting? Journalistiken säljer vi inte. Varför då? För då slutar folk att köpa tidningen. Mm. Om vi bara så här, tänker kommersiellt, det är ingen bra idé.
Och då blir vi horor liksom.
Ja, då blir vi horor, men det är också... Det är inte det som är uppdraget. Däremot så kan man ju...
Nej, det hade varit så olyckligt.
Det hade varit olyckligt. Däremot kan man ju ligga i och sälja mer. Tänka mer, vad kan vi kommersialisera här?
Just det. I vår affär.
I vår affär.
Vad är den största kommersiella förändringen du har gjort sedan du kom in på Fokus?
Ja, det får du se vid årsskiftet.
Det var spännande. Ska vi ta en ny podd efter året?
Ja, det kan vi göra.
Okej. Okay. Om du skulle lära mig någonting, vad skulle det vara, förutom nu Anna Karenernas citat?
Hur gammal är du?
37.
Mm, då är vi nästan lika gamla, så jag vet inte om jag kan lära dig någonting.
Tvivlar jag på. Vad vet väldigt få personer om dig?
Vad få personer vet om mig?
Men så här, du kanske spelar något instrument, eller du kanske... Kan någon dikt?
Ja, det är ju jättemånga... Eller, vad få personer... Förlåt, jag måste tänka lite grann. Alltså, jag vet inte. Vad svarar man på det?
Men till exempel... Jag älskar dikter.
Det är, ja, men så här, det är få personer vet om mig. Ja. Det är att jag är väldigt, väldigt mörkrädd.
Hur tar det sig uttryck då?
Jag är så mörkrädd, så att när jag går upp på vinden så tar jag gärna med mig ett av mina barn. Det har jag gjort sedan de var 2 år.
Gud, vad intressant. Var kommer det ifrån, tror du? Har du alltid varit så?
Ja, det har jag nog varit. Men jag är ju neurotisk, så att det hänger samman med det. Och det handlar alltså, all rädsla, eller all typ av rädsla som mörkrädsla, den är ju irrationell. Så att, han är så att man tar med ett litet barn upp som sällskap. Det är ju för att man vill ha just, känna att det är en annan själ med här.
Ja, precis.
Inte att man är rädd för att så här...
Nej.
Jag blir inte nedslagen på vinden. Det är jag inte rädd för.
Men det är mycket trevligare med sällskap.
Mycket trevligare.
Men du sa också vid ett tillfälle när jag frågade dig vad man inte vet om det. Det är att du är stark.
Jag är skitstark.
Så då skulle man ju tänka så här, om man går upp på vinden. Ja. Då skulle ju
nej, jag är inte det. Jag är faktiskt oskyldigt stark. Man tror
hur
inte att
kommer
jag...
det här?
Nej, men jag är liksom stark.
Aha. Hur tar det ut? När märker du det?
Jag lyfter saker. Jag är väldigt, väldigt stark. Tar upp båten på landet, du vet. Jag är
du bär fan, en hand liksom.
Som Obelix. Nästan. Men jag har ett fysiskt måndagsexemplar, men jag är stark för att jag har långa armar och liksom ändå lite muskler. En bra häveffekt.
Du kan lyfta vad som helst.
Nej, det kan inte vara som helst, men jag är faktiskt stark.
Men du gillar konst också. Det kanske inte så många vet.
Nej.
Hur har det vuxit fram? Vad kommer det ur? Vill jag inte kanske ha startat i Motala? Eller?
Jo, men mina föräldrar är lite konstintresserade. Så att vi var på, du vet, som vi nämnde tidigare, vi var på Lysiana när jag var liten. Vi var på Moderna Museet löpande. Så att, ja. Jag tycker alla den typen av kommersiella kreativa uttryckssätt är spännande. Min fru har varit gallerist. Och
Vi träffades genom konst.
Fan vad du har snokat runt.
Eller hur? Brukar inte du göra så?
Jo, men ja. Hur många källor har du pratat med?
Kan jag inte avslöja.
Jo, hur många kan du avslöja?
Ja, det kan ju för sig 3.
3? Okej. Tony Tandan är en av dem. Då är det 2 kvar.
Det är så
kvar.
Nyfiken.
Ja. Yeah.
Okej, har du någon favoritkonstnär?
Angela de la Cruz. Tror jag är min favoritkonst.
Varför?
Det är därför jag, det där tycker jag kan skifta nästan som man kan skifta med böcker. Att man går in i någon form av förälskelse och tycker att det är kul och stimulerande. Och sen kan man ju tröttna på det snabbt och tänka, nu har jag tänkt alla tankar kring det här.
Lite som musik också.
Ja, jag är ju inte så förtjust i musik. Mm. Jag tycker jag är fruktansvärt
önskat. Eller konst, eller något att titta på än något att lyssna på.
Mm. Men jag har också en olycklig kärlek till musik, för jag känner att jag kan inte... Jag skulle vilja sjunga riktigt bra, men jag kan inte riktigt få till det.
Om du skulle hålla på med konst, vad skulle du göra? Alltså skulpturer, måla, installationer.
Jag är dålig på att teckna och dålig liksom så här, jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra.
Säkert något som såg ut som ett barn hade gjort.
Men jag tror man börjar i fel ände. Jag tror man kommer på någonting. Det är som man ska skriva. Man får fråga person, om du skulle skriva någonting, vad skulle du skriva då? Skulle du skriva poesi? Skulle du skriva film? Och så här. Jag tror att börja med en idé. Och sen som du ser den idén, vad är den för någonting?
Och hur skapar den?
Ja, jag tror inte du vaknar upp en morgon och tänker så här, nu ska jag rita änder. Jag tror inte det var så viktigt när bilden kom på det, utan så här, det börjar på någon annan, något annat sätt.
Mm.
Och sen så blir det väl vad det blir av det.
Lite som karriären också blir vad den blir. Man kanske inte alltid visste du att du skulle... Har du haft en tydlig plan med din karriär?
Nej.
Har du bara jobbat hårt och sen tagit dig fram?
Mm.
Vad tror du är det, vad är det som gör att du har lyckats när så många har det här yrket och många frilansar och kanske har svårt att hamna under ett liksom glastak någon gång i en större position? Vad är det du har gjort som skiljer sig från andra som ju gör samma sak som du har gjort?
Jag hade sagt nej. Det var mitt första. Jag tänkte så här, du säger inte nej när du är 23 år gammal och fått ett skitjobb på en byrå eller på en tidning. Så här. Jag har liksom jobbat på. Jag har inte bråkat om övertid, jag har bara liksom jobbat jävligt hårt. Så hittar du så här, om du gör en graf kontra så här, talang och driv, då ligger jag på driv och inte på talang. Jag har slitit ihop min karriär. Jag har inte så att säga fått en...
Nej, just det. Det är många timmar och
det är jävligt många timmar faktiskt.
Vad har du talang för då?
Nej, men jag tycker jag blir inte så trött av att jobba. Jag lyckades, men så att jag var lat när jag gick på gymnasiet, så lyckades jag programmera om det där. Så jag har snarare problem att inte att vara ledig än att jobba. Alltså jag får en kick av att göra saker och ting. Och då tror jag lyckades ändra om mitt belöningssystem när jag var 20. Så att jag känner att det är inte så jobbigt. Jag tycker det är roligt.
Att du idog, att du vill producera.
Exakt.
Intressant.
Så är det. Vilket då passar rätt bra på tidningar.
Så om du skulle ge tips då till unga lyssnare...
Mm.
Vad ska man göra för att lyckas ta sig fram? Är det hårt arbete då?
Ja, jag tror så här. Alla vi är 40-talister och sen kommer 90-talisterna. Och jag tror att om man ska lyckas idag när konkurrensen är så tuff, då ska man bara tänka på att ge hjärnet hela tiden. Sen är det, jag fattar att det är tufft och jag fattar att det är jobbigt och jag fattar att man kan känna att hur ska jag orka med, hur ska jag klara av det här, men det är tyvärr det hårda svaret.
Om du...
men det är sagt, jag säger som jag har några mantran på mitt jobb och som jag tjatar om. Det ena är, som jag sa till dig tidigare, man får inte vara rädd för att lyckas. Men det är sagt, så säger jag till alla jag jobbar med, jag blir inte arg om ni gör fel, men jag blir vansinnig om ni inte gör någonting alls. Om det blir fel får man aldrig bli arg på någon.
Nej.
Inte ens om de har varit klantiga eller så här, men då får man inte bli arg. Däremot om man bara sitter med händerna i fickorna, det är för mig det mest provocerande man kan göra. Och då tror jag man kanske kan föda den här typen av både självförtroende och vilja att lyckas, att man kämpar på och så ser man en belöning för det. Och då måste man snabbt få nästa steg och känna så här, bra det här, jag lyckades med det här. Och sen långsamt så tror jag man kan röra sig åt det håll man vill.
Fantastiskt bra tips till chefer eller till andra som peppar unga att komma. Tror du därför att övertro på sig själv funkar som någon slags placebo?
Absolut. Alltså,
har det funkat liksom för dig också?
Ja, men jag är uppvuxen också med en pappa som sa att jag kunde bli precis vad jag ville. Allt gjorde var bra. Liksom, det är det absolut bästa som finns. Men där måste man kombinera också så här, inte känslan som man säger att du är duktig, men inte, du måste ju förstå vad du får gratis och vad du inte får gratis. Och det är viktigt i barnuppfostran också, man inte säger så här, du klarar att, då måste man hjälpa barn att klara saker också, eller människor att klara saker.
Just det.
Så man inte säger, vad är det här verkligt? Jag klarar inte av att knyta skorna ens en gång. Alltså, hur ska jag klara det här?
Ja,
då är tillbaka den här liksom sköra självkänslan som är varje individ. Hur får man den att bli sitt bästa jag? Eller hur får man den att lyckas med det den vill lyckas med? Och där är ju andra saker som är svårt när man är chef. När man tänker att jag skulle vilja att det var exakt på det sättet, då skulle det bli helt perfekt. Nu är det inte maskiner utan människor. Så då får man tänka lite grann så här. Jag ser att den här personen är på väg någonstans. Jag skulle inte gjort så här. Man kan se att det här kommer bli problem längre fram. Men den måste få göra det.
Just det.
Sen finns det en annan grej. Det är jävligt lätt att sitta hos en rekryteringsfirma på Birgersgatan och räcka ur sig klokheten. Det svåra är ju att göra
floskler,
det där.
Floskler liksom. Absolut. Men det är svårare i verkligheten, ja.
Men man måste, om man åtminstone hittar några floskler som man gillar, som man tänker, jag försöker på det här sättet.
Sen ska komma tillbaka till liksom.
Ja, och som du sen också, det är bra med floskler, om du säger det till människor så brir de också kidnappade. Men du brukar ju säga så här. Säger man till folk, jag kommer inte bli arg om du gör fel, då kan du inte stå och skälla ut någon sen.
Nej.
För det fattar alla i, liksom,
no good.
Det är no good, va?
Väldigt bra. Och lite som du sa, att du har det här mantrat att jag ringer hellre folk om det har hänt någonting och de behöver hjälp snarare än att det går bra.
Men det, och det där kan du säga, det där är också varför det är bra för, för om du lägger grafen så här, det är ju större tacksamhet att ringa och hjälpa någon som har det tufft. Mm. Men sen, rent egoistiskt, jag tycker lyckliga människor är rätt ointressanta.
Mm.
Jag tycker det är inte så, därför sociala medier är inte så kul för mig, för jag tycker bara folk skriver om så här,
just det,
massa fluffigheter. Mm, däremot är det folk som har en utmaning eller så här, skitutmaning, jättestort problem. Stor, det finns ju något som jag tycker är intressant.
Det där har jag kommit fram till någonting också. Varför vi människor, jag har undrat varför vi människor är så rädda att visa oss sårbara eller dåliga.
Mm.
För det enda vi känner till om oss själva, eller det vi känner bäst till om oss själva, det här gäller alla människor tror jag, det är att man känner till sina egna tillkortakommanden och sina egna skavanker. Vi alla går runt och känner oss som trasiga vaser ihoplimmade.
Mm.
Men att ingen annan ser dem där liksom sprickorna så väl som vi gör.
Mm.
Men när man avslöjar sina sprickor för andra, när man får höra att någon har trilsk eller mår lite dåligt eller har utmaningar, så connectar ju det med de egna tillkortakommanden man själv har. Mm. Och då älskar man individer mer som man har mitt emot sig. Vilket gör att om vi bara vågade vara mer sårbara skulle kanske vi tycka om varandra och connecta mer än när vi idag, som du säger, fluffar till på sociala medier. Det här är, det är alltid min bästis jag är ute och äter med. Det är alltid den godaste maten jag äter oavsett vart jag är. Och det är alltid det bästa vädret på Gran Canaria.
Och det är alltid då du tar upp telefonen.
Ja, precis. Det är alltid då man tar upp telefonen.
Sorry,
ja, faktiskt. Men tror du inte att det liksom ligger någonting i det då?
Absolut.
Lite som du sa också, att det är därför du gillar att höra eller
nej, men jag tycker det blir mer äkta då på något sätt.
Ett medskick till typ alla som har lyssnat skulle jag kunna säga.
Ja, kanske.
När du kom in hit idag så sa du så här, men det är lite ovant att sitta bak, att bli intervjuad.
Mm.
För jag intervjuar ju så mycket själv.
Mm.
Och så tänkte jag, och jag tror jag sa det också, att men du har ju fler än två synapser och hyfsat snabba, fler än två hjärnceller och hyfsat snabba synapser gissar jag, eftersom du jobbar med det yrke du gör. Jag har hört att du är duktig moderator och är tuff. Jag tycker att det här samtalet har varit väldigt, väldigt spännande. Och jag hör att du är en så här supertänkande individ, vilket känns jätteroligt. Den här intervjun har skilt sig ganska mycket från de andra poddarna, men den har också varit lite mer dynamisk, tycker jag.
Tack snälla.
Hur tycker
det är för du är duktig som ställer frågor. Jag tänker på det som du säger, och det är också så här, det är, man har ju en självbild att när ställde jag frågor, jag intervjuar inte folk så mycket, jag är ju så här, det räknar ni sig jobb nu. Det är ju...
Nej just det, det är inte längre så som det alltid har varit.
Nej, det är en sak om man sitter satt på resumé, man du vet, ska ringa och skriva 3-4 artiklar varje dag och ringa och jaga folk och få besked och så vidare, det gör ju jag aldrig längre. Jag känner lite att jag saknar det när vi pratar om det. Det är ett väldigt roligt jobb att vara reporter, alltså, väldigt, väldigt roligt.
Men tack till alla ni som har lyssnat och tack till Claes som kom hit och utmanade mig, och nu är jag inte alls lika nervös längre. Tack så mycket.
Tack.